Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Tommy Sedin välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Tommy!
Hej och välkommen till Radio Nolaskogs. Jag som ska prata följande 45 minuter heter Tommy Sedin. En liten presentation om mig själv. Jag är uppvuxen i Domsjö med en mamma som var hemmafru och en pappa som jobbade på Modo samt en 4 år yngre syster. Jag är gift sedan 46 år tillbaka och har 4 pojkar och 9 barnbarn. Jag gick i skolan i Domsjöskolan upp till 6 i årskurs 6, sedan högstadiet 7-9. På Genesskolan. Vi bodde i ett eget hus. Det blev helt enkelt ett nytt bostadsområde i Domsjö. Alldeles ovanför det som är hangarplanen idag. Men var flygfält när jag var liten grabb. I och med det så flyttade det in många barn i min egen ålder. Så kamrater fanns det gott om. Där föddes mitt intresse för idrotten, i första hand fotboll. Vi spelade på alla ytor som fanns. Ibland var vi få, men oftast var vi många. Vi var flera åldersgrupper som spelade på fritiden. Vi spelade också vår och höst på alla raster i skolan. På vintern kunde vi knyta ihop några halsdukar till en boll och spela med. Jag har bara positiva minnen av min uppväxt och min skolgång samt idrottandet under ungdomsåren. Har jobbat inom olika yrkesområden med fordon som grund. Utbildad på Pajskolan där jag gick en 3-årig utbildning till bilelektriker, fordonsmekaniker. Gick lärarhögskolan som 35-åring och fick jobb på Pajskolan och jobbade som lärare i 2,5 år och sedan som rektor på gymnasiet i Pajskolan i 22 år. Det var en bra skola med många trevliga arbetskamrater och många duktiga ambitiösa elever. Jag tänker prata om ungdomsidrottande förr och nu. Samt att vara ungdomsledare med utgångspunkt av mitt egna idrottande som ung och erfarenheter som jag har och en hel del av mina egna 4 barns idrottande. Ni som lyssnar, funderar själva om det var bättre förr eller om det är bättre nu. För min del började idrottandet med fotboll i bostadsområdet där vi bodde. Det var med kompisar. Inget organiserat, utan vi tekade lag och spelade matcher. När jag var 9 år så fick jag mina första skridskor. Så då var det bara att lära sig åka. Vi var några som var på hockeyplanen så fort det gick. Ibland så hade det snöat, men vad gjorde det? Vi skottade upp en så stor yta vi kunde, så vi fick en chans att åka. Så missade man en passning så var det att söka pucken i snön. Och jag minns, så var inga föräldrar inblandade, utan vi fixade det mesta själva. Om det blev för mycket snö eller allt för dålig is, så fick vi hjälp när någon eller några föräldrar hade tid. När jag blev några år äldre, 12-13 år, så anmälde vi ett lag till Modo AIKs ungdomsserie som spelades på lördagar på Kempevallens uterink, som sedan blev Kempehallen och som nu är riven. Där var det ett lag med namn som var uppkallade efter var man bodde. Till exempel Domsjö 1, Domsjö 2, Varvet 1, Varvet 2, Svedeholmen, Skällevad, Övik, Sund med flera. Vårt lag hette Domsjö 2. Upplägget var så att det fanns 4-5 målvakter som spelade i alla lag under dagen. Detta berodde på att en målvaktsutrustning var dyr att köpa, så målvakterna fick låna den av Modo AIK. Vi som spelade i lagen hade bara skridskor, benskydd, hjälm och klubba. Vi var ganska få i vårt lag, så ibland var vi bara 3-4 spelare och då fick man spela hela matchen. Vi var 2 stycken som alltid var på plats. Det var jag och min barndomskamrat Sture Andersson. Efter matchen så avslutade man alltid med en stafett mot ett lag man hade mött. En långsida framåt och en bakåt över hela planen. Om det var 9 stycken i motståndarlaget och vi var 3 så fick vi åka 3 gånger. Så då blev det lite extra träning. När man blev något år äldre så kunde man bli uttagen till pojklaget i Modo. Det spelade i en riktig serie mot andra lag i Ångermanland. Hur blev man då uttagen till detta pojklag? Jo, det fanns en Modoledare som hette Fritz Bylund. Han såg alla byalagsmatcher. Och när man var 13-14 år kunde man bli uttagen. Fritz stod vid särkanten och vinkade till sig den som han tyckte skulle kunna ta en plats i pojklaget. Det var klart att man undrade om man skulle vinka till sig just mig. En dag fick jag den vinken som man längtat efter och jag fick plats. På den tiden fanns det 2 pojklag, pojklag 1 och pojklag 2. Pojklag 1 var det bättre, men det fanns alltid möjlighet till förändring. Jag kom med i pojklag 1 och livet lekte. Men kom ihåg att det fanns inga föräldrar inblandade som tyckte en massa om det som skedde. Utan det var självklart för oss alla att så skulle det vara. När jag skulle ta mig till campus så fick jag cykla eller åka spark från Domsjö. Jag spelade också fotboll och handboll i Domsjö. Och det fungerade ungefär på samma vis. Det började med ungdomsserier. Och någon ledare följde lagen från sidan och man kunde bli utvald till pojklaget. I fotbollen sköttes ungdomsserierna av en ledare som heter Edvin Öber. En känd domsjöledare på den tiden. När jag blev uttagen till pojklaget i fotboll var Sture och Åke Anderssons pappa, Carl Henry, mest känd som Pirre, tränare och lagledare, själv gammal fotbollsspelare. Men den som drog största lasset var Stures och Åkes mamma Stina. Hemma hos dem var det som ett fritids och hon hade alltid nybakade bullar och saft till oss ungdomar. Hon skötte även om att tvätta fotbollströjorna efter varje match. I handbollen fungerade det på samma sätt. Ofta var det samma ungdomar som också spelade handboll. Nästa uttagning, det var till TV-pucken när man var 15 år. Det var en spännande tid för då gällde det att konkurrera med alla spelare i Ångermanland. Vi var några som fick chans att kvalificera oss redan som 15-åringar. TV-pucken var för 16-åringar då. Och vi var 3 som kom med till 64 års TV-pucklag. Allt sändes i TV med Bengt Bederup som kommentator. Tyvärr blev det ett stopp i semifinalen mot Stockholm. Året efter fick jag en ny chans och då gick vi hela vägen till final och slog Stockholm med 3-0. Det var Ånglands första TV-puckvinst. Det var också första gången jag flög. När man säger det till barnbarnen så tror de att man levde på stenåldern. Vi hade en återträff efter 50 år och alla kom utom 2 stycken som var utomlands. Det var en upplevelse att ses efter 50 år. För de flesta hade man inte sett på alla dessa år. Då inser man att man blivit äldre. Jag fortsatte spela hockey tills jag var 28 år. Jag avslutade i Järves IF som under den tid jag spelade där var den näst högsta serien som då var division 2. Järved kvalade till högsta serien 1973. Det blev Skellefteå som vann kvalet och gick upp i Allsvenskan som då var högsta serien. Hur ser det ut idag när barnen börjar att spela i ungdomslagen? Barnen börjar mycket tidigare, 4-5 års ålder, i 3 kronor hockeyskola, sedan matcher vid 7-8 års ålder. Ofta så börjar man med att någon förälder tar på sig tränaruppdraget och följer ofta laget upp till 14-15 år. Under den resan är det många som slutar av olika anledningar. Ibland för att man hittar annat av intresse att hålla på med. Kanske till och med för att de ej fått spela matcher eller vara med i kupper. Det krävs enormt mycket av en ungdomstränare idag. Det är krav ifrån föräldrar, föräldragrupper. Det finns ledare som tävlar själva genom barnen. Ännu värre med föräldrar som tävlar genom barnen. Medvetet eller omedvetet. Det finns föreningar som inte har några regler Och har det regler så följer det inte upp hur ledarna sköter sitt uppdrag gentemot klubbens policy. Jag har själv hållit på som ledare i många år och även haft uppdraget som ungdomsansvarig i Modohockey tillsammans med Sture Andersson. Och följer ungdomshockeyn idag genom mina barnbarn. Och jag kan säga att i stort finns det problem med för tidig utslagning. Och det för med sig att allt för många får sluta alldeles för tidigt. Ibland för att föräldrar ställer för höga krav och inte låter barnet att tävla på sina villkor. Ibland för att man har ledare som toppar för att alltid vinna och inte ser till barnets bästa. Ibland så byter barnet aktivitet och slutar av andra orsaker. Och då är det på barnets villkor och då är det okej. Och man hoppas att föräldrarna stöttar det beslutet. Alla är ju med och betalar sin avgift och då kanske inte får spela till exempel matcher eller cuper. Det blir en stor besvikelse som slutar med att barnet kanske slutar spela hockey. Hockeyn i Örnsköldsvik har inte råd att tappa för många i tidig ålder. Och man vet inte i tidig ålder vem som kommer att utvecklas och bli bra senare. Det är alldeles för många som inte börjar med hockey på grund av den höga kostnad det innebär att vara med. Det gör att det är svårt att fylla ungdomslagen med tillräckligt många spelare. Alla behövs och alla borde få vara med längre upp i åldrarna. Det jag ser som en stor skillnad från min barndom är att då var inga föräldrar inblandade. Och det tror jag gjorde att det var enklare att sluta för en som kände att jag inte hänger med. Kravet som man kan känna från en engagerad förälder kan bli för mycket. Som avslutning i det här resonemanget så inser jag att föräldrarna har en stor uppgift i barnens idrottande. Men man måste också komma ihåg att föreningarna har gett förtroendet och uppdraget till ledarna att sköta denna uppgift. Om inte det sker på det sätt som föreningen bestämt i sin policy så måste det som har ansvaret i föreningen ta tag i eventuella problem. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Girl, Om jag ser till mina fyra barns idrottande så spelade alla, Stefan, Peter, Henrik och Daniel, både hockey och fotboll. Det började vid 6 års ålder och spelade ungdomsishockey upp till juniorålder. Det gick hockeygymnasiet och spelade också fotboll på somrarna. Alla fyra var med i Ånglands landskapslag i fotboll och de var med på elitlägret i Halmstad. Peter, Henrik och Daniel var också med i TV-pucken. De två äldsta slutade med hockey efter gymnasiet för att läsa på universitetet i Luleå. Och att de satsade på skolan stöttade jag och min fru helt och hållet. De fortsatte med fotboll i Luleå under de 5 år de läste där uppe. De spelade fotboll ytterligare 4-5 år efter att de hade tagit examen och börjat jobba. Om man då ser vad Henrik och Daniel fick göra för val så gällde det fotboll kontra hockey. Båda fick vid 15 års ålder välja fotbollsgymnasiet eller hockeygymnasiet. De var intagna på fotbollsgymnasiet i Norrköping och hockeygymnasiet hemma i Övik. De var båda uttagna i pojklandslaget för fotboll och hockey hösten innan gymnasiet. De valde hockey för då kunde de bo kvar hemma. Det är inte så enkelt att vid 16 års ålder flytta hemifrån och få markjobbet att fungera när man både ska klara skolan och träna och spela hockey samtidigt. Henrik och Daniel gick naturvetenskapliga programmet på Nolaskolan. Det gjorde även Stefan och Peter. Under första året på gymnasiet så spelade Daniel och Henrik med Modos J20-lag samt U18-landslaget. Andra året i skolan spelade de Modos A-lag 45 matcher i U18-landslaget 6 matcher, i U20-landslaget 22 matcher och några matcher i J20-slutspelet i Modo. Det blev 78 matcher totalt under året 97-98. Tredje året läste de på halvfart. De läste hälften av de kurser som de hade och gjorde ett fjärde år med resten av kurserna. Tredje året i A-laget och juniorlandslaget, landslaget, VM i Norge bland annat. Totalt 87 matcher den säsongen. Fjärde året, Modos A-lag 50 matcher, juniorlandslaget 19 och A-landslaget 20 matcher. Totalt 89 matcher. Till detta ska också läggas resor och läger inför VM-turneringar. Genom att dela upp skolan på 4 år så kunde det gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Det är en modell jag skulle vilja att fler som satsar på hockey skulle pröva. Man har då förutsättningar att komma vidare om inte hockeyn skulle bli vad man tänkt sig. Per Bäckman sa till mig en gång att han beundrade Henrik och Daniel för deras målmedvetenhet både med hockeyn och skolan. Idrotten är fantastisk om man klarar av att låta barnen tävla på sina villkor och känna att när den dagen kommer att han eller hon vi slutar så stötta den tanken. För oftast är den väl genomtänkt av den det gäller. Blir man ej uttagen när till exempel blir TV-pucken så är det ännu viktigare att vara en stöttande förälder. För att i en uttagning så är det någon som blivit utsedd att göra det jobbet. Och det är nog inget uppdrag du eller ni skulle vilja ha. Jag har själv varit ungdomsledare i hockey och fotboll, så jag vet hur otroligt svårt det är att göra allt rätt och samtidigt ge alla i grunden samma förutsättningar. Men så småningom så är det upp till individen själv. Det räcker inte bara med talang, det krävs otroligt hårt jobb och en enastående tur. För i slutändan är det alltid någon annan som ska tycka att du duger. Precis som när jag själv kom med i Modo AIKs pojklag när Fritz Bylund vinkade till sig mig och gav mig en plats i laget. Men samtidigt kan jag också påstå att åren som ungdomsledare och ungdomsansvarig tillsammans med Sture Andersson har varit väldigt roliga år. Vi fick faktiskt under den tiden åka på träffar i Globen med marknadsansvariga i olika företag och presentera Modo Hockeys ungdomsverksamhet. Jag fick också äran att vara med i Modo Hockeys styrelse under Åke Eklövs tid, kanske den största modoledaren genom alla tider. Jag fick även ha Karl-Abel Berglund, Kabben kallad, som tränare under nästan hela min hockeytid. Jag lärde mig mycket av hans sätt att vara som ledare. Jag var även assisterande tränare tillsammans med Kabben i Järved i ett år. Idrotten och framförallt hockeyn, men även fotbollen, har givit mig många fina minnen.
Respekt, nu blir det åka av. Regnen löser.
Jag slutade själv att spela 1978 i Järvis IF. Några minnen från min egen tid är naturligtvis TV-pucken både 64 och 65. Alla resor och matcher med mina lagkamrater. Och alla jag lärt känna genom idrotten inom och utom Sverige. Kval med Järvid 73 till högsta serien. Men tyvärr så missade vi och Skellefteå gick upp. Vi var 1972 i Tjeckoslovakien som det hette då på träningsläger några år. Efter Sovjets invasion, den så kallade Pragvåren 68. Det är förresten därför Jaromir Jagr alltid spelat i tröjnummer 68. Det var sorgligt men också otroligt intressant att få se hur det var i ett öststatsland på den tiden. Vi hade ofta träningsläger i Finland inför säsongstart med träning och matcher mot finska lag. Genom Henrik och Danis hockeyspelande så har resorna blivit både längre och intressantare genom deras deltagande i alla landslag, från pojklandslag till Tre Kronor. Genom deras deltagande i de olika landslagen så har vi också fått möjlighet att fara och se de spela i länder som Finland, Norge, Tjeckien, Tyskland, Kanada, USA, i städer som Winnipeg, Toronto, Boston med flera ställen. En speciell upplevelse var OS i Vancouver med ett otroligt fint väder under hela OS. Mängder med människor från andra länder i stan och fina tävlingar. Fick möjlighet att se både skidor, skidskytte i Whistler, ishockey naturligtvis och en sport som jag aldrig sett live var curling. Och så fick vi uppleva en otroligt spännande final på plats där lag Annette Norberg vann OS-guld. Det har gjort att jag följer alla stora curlingtävlingar numera. Då vi bland annat har sidensäsongen Niklas Edin att heja på. Vi har även gjort en 10-dagars kryssning upp till Alaska från Vancouver till en plats som heter Skagway och till Alaskas provinshuvudstad som heter Juneau. Det är två platser som man endast kommer till med båt eller flyg. Det är till största delen indianer som bor där. Kryssningsfartyget vi åkte med var 292 meter långt och 11 våningar högt. Vi bodde på 10:e våningen. Det var en fantastisk resa i maj 2017. Det var sommarväder. En 15-20 grader på dagarna och strålande sol. Vi åkte innanför alla öar som finns efter Kanadas västkust. Och även innanför många öar uppe i Alaska. Samt att vi gick in i en mycket lång fjord. Där vi fick se hur glaciären kalvade med en otroligt dån och rasade ut i fjorden. Då fick man större förståelse vad som hände med glaciärerna. Den glaciär vi såg hade halverats på 30 år. Skagway är den stad som många guldgrävare utgick ifrån när man skulle upp till Yukon-området och Klondike för att gräva efter guld. De första som gjorde den resan gjorde det till fots och hade hästar som bar utrustningen. Många kom aldrig fram på grund av ras eller kyla. Det går nästan inte att föreställa sig hur brant det är om man inte varit där. I slutet på 1800-talet så fick en amerikansk ingenjör uppdraget att bygga en smalspårig järnväg som är 90 cm bred på en uthuggen klippavsats som är 3 meter bred upp till Klondike med 3,9% slutning. Bygget var ett 10 miljoner dollars projekt och sammanlagt jobbade 25 000 personer under bygget kortare eller längre tid. Många dog under byggets gång. Järnvägen går än idag som turistjärnväg med originalvagnar som rustats upp men med ett diesellok istället för ånglok. Det var en otrolig resa som gick på den smala klipphyllan efter fjället. Tåget startade på havsnivå och gick upp för ända till 1000 meters höjd över väldigt höga raviner med korstimmerbroar gjorda i trä. Det var en resa utöver det vanliga. Samt otaliga resor till Vancouver, denna fantastiska stad på Kanadas västkust. Vi har fått möjlighet att se områdena runt Vancouver. Ställen som Whistler, en fantastisk skidort med folk från hela världen som kommer för att åka skidor utför. Och det kan man göra året om nästan. Vi har gjort egna resor upp i British Columbias otroliga landskap med höga fjäll och djupa dalgångar. Jag har bilat efter dödens väg som det går ett tv-program om på Discovery. Det händer många olyckor på den vägen, speciellt under vintern. Vägarna går efter fjällsidorna och med djupa dalgångar. I de dalgångarna finns stora vindruvsodlingar. Där görs många goda kanadensiska viner. Det blir tropisk värme under den långa sommaren i dalgångarna och det är alldeles vindstilla där. Så man måste vattna och vattnet tar man ifrån älvarna som rinner i alla dalgångar. Ett annat mycket trevligt ställe att åka till är Vancouver Island. Där kan man åka ut på valsafari och få se valar, späckhuggar, sjölejon, havsuttrar, örnar med mera. Det är förresten en ö som många svenskar åkte till under 1800-talets slut för att jobba i skogen eller söka guld. Det var några av de platser runt Vancouver som är intressant att uppleva. Men Vancouver har oändligt att bjuda på. Och det är en stad med väldigt många nationaliteter och mycket lite kriminalitet. Visste ni att i Kanada bor över 34 miljoner människor med en mängd olika nationaliteter? Det pratas mängder med språk, men de officiella språken är engelska och franska. En tredjedel av befolkningen bor mindre än 15 mil från gränsen mot USA. 80% av befolkningen bor i städer. Kanada har varit duktig på att integrera nyanlända i samhället. Kanada har utvecklats som land och skulle inte ha utvecklats som det gjort utan invandring. I Vancouver bor cirka 60 000 svenskar. Och drygt 30% av befolkningen är kineser. Kanada tillhör brittiska samväldet och det gjorde att det blev enkelt för Hongkong-kineser att bosätta sig i Kanada. Hongkong tillhör ju samväldet innan det överlämnades till Kina. Inom samväldet är det fritt att flytta. Det var många som kom när Hongkong blev kinesiskt. Drottning Elizabeth av England är statsöverhuvud för 16 självständiga stater och deras besittningar. Därav Kanada och tidigare Hongkong. Daniel och Henriks karriär är stort. Deras första landskamp var en pojklandskamp mot Finland 95. Sedan blev det spel tidigt för dem i olika landslagen. De har spelat junior-EM 12 matcher, junior-VM 20 matcher, A-landskamp 32 matcher, varav 5 VM-turneringar med höjdpunkten VM i Stockholm 2013 som slutade med guld.
Minnen, ljuvliga dag. Barndomens bilder dröjer sig kvar. När det mesta försvinner, när år läggs till år, kommer barndomens bilder och tycker upp ibland, som om det var igår. Ja, där går vi under en solsång. Allt i sken, klättrar i träden fulla av skrubbsår på brunbrända ben. Där dricker vi min mors svalkande svartvinbärssaft i den vackraste av somrar som någon någonsin har haft. Ljuvliga minnen, ljuvliga dag. Barndomens bilder dröjer sig kvar. Ett förlåtande skimmer när år läggs till år. Färgar barndomens bilder lite ljusare. Jag tror att du förstår. Ja, där träffar vi våra släktingar, vänner från förr. Hör deras välbekanta skratt när de knackar på vår dörr. Där springer vi ner mot vattnet, se hur vi slänger oss in. Jag dyker ner under ytan när du simmar långt förbi. Minnet kanske minns vi fel, men vad gör det? Det kan jag leva med för min egen del. Ljuvliga minnen, ljuvliga. stör. Barndomens bilder dröjer sig kvar. Där det mesta försvinner när år läggs till år. Kommer barndomens bilder och dyker upp ibland. Ljuvliga minnen, ljuvliga dag. Barndomens bilder dröjer sig kvar.
Sammanlagt har det blivit 18 matcher i tre olika OS-turneringar. Turin 2006 blev det guld. Vancouver 2010 blev man femma. Och Sochi 2014 blev det silver. En Stanley Cup-final mot Boston, förlust i sjunde och avgörande matchen. Det blev valda som andra och tredje spelare i draften 1999 i Boston. Med Daniel som andra spelare totalt. De har båda vunnit poängligan i NHL, Henrik säsongen 2009-2010 och Daniel 2010-2011. Endast 9 svenskar i NHL har nått 100 poäng eller mer och 4 stycken är från Örnsköldsvik. Nämligen Marcus Näslund, Peter Forsberg, Henrik Sedin och Daniel Sedin. Det är endast 3 svenskar som vunnit Art Ross Trophy, alltså NHLs poängliga, och det kommer från Örnsköldsvik. Nämligen Peter Forsberg, Henrik Sedin och Daniel Sedin. Det borde inte vara möjligt. Det är endast ett brödrapar som gjort det tidigare i NHL. Den sista av bröderna 1943, men inte 2 år efter varandra, som Daniel och Henrik, säsongen 2009-2010 och 2010-2011. Henrik och Daniel har båda gjort mer än 1000 poäng och spelat över 1300 matcher vardera i NHL. De har fått judiska föreningens högsta utmärkelse i Vancouver för deras arbete med barn och ungdomar samt skänkt 10 miljoner till ett barnsjukhus. Och de har också blivit utsedda till hedersdoktorer vid Kwantlen Polytechnic University i Vancouver. De bedriver en så kallad välgörenhetsfond där de stöttar barn i en by längst norrut på Vancouver Island. Det arbetet går ut på att fler ungdomar ska studera vidare efter grundskola. Ungdomarna består av många indianer som ofta stannar i byn och blir jägare eller fiskare fast de har förutsättningar att läsa vidare. Sedan det bästa som vi som föräldrar och Henrik och Daniels familjer samt deras bröder Stefan och Peter med familjer fick uppleva under Henrik och Daniels 3 sista matcher i karriären. Ska försöka att sammanfatta det jag och vi andra fick uppleva. Och det kan vara svårt för den som inte var med. För det blev så många känslor som rusade genom kroppen. Vi börjar från början. Vancouver ville att det skulle fortsätta att spela ytterligare något år. Men hade bestämt sig under säsongen att sluta. Men tog inget definitivt beslut förrän i slutet av säsongen. Det höll hela tiden Vancouver underrättad om hur deras tankar gick. Det fick rådet av den som är pressansvarig att Vancouver och pojkarna skulle gå ut med en gemensam presskonferens innan näst sista hemmamatchen mot Las Vegas. Man höll den presskonferensen och genast blev stora nyheter i hela hockeyvärlden. Det blev fulla läktare och en fantastisk stämning redan under matchen mot Las Vegas. Den fina hyllning som Daniel och Henrik fick av publiken. Då måste man vara närvarande för att känna och se vad som hände. Det var hyllningar på plakat i nästan i var mans händer och så fort det rörde pucken så höll taket på att lyfta i arenan. Efter matchen stod motståndaren kvar och tackade och önskade dem lycka till i framtiden. I NHL tackar men inte varandra efter en seriematch utan endast om man har förlorat sista matchen i slutspelet. Det som hände den matchen var bara en viskning i förhållande till när man mötte Arizona i sista hemmamatchen. Då var alla offentliga byggnader i Vancouver upplysta i svenska flaggans färger, gult och blått. Det var svårt att föreställa sig att något sådant skulle kunna hända för att ens pojkar slutade spela hockey. Det var en fantastisk hyllning under hela matchen av fansen på läktaren. Så fort det rörde pucken så fick det stående ovationer av publiken. Och det fick vinka som tack till fansen många gånger under pågående match. Man visade också glimtar på jumbotronen ifrån deras långa karriär. Allt ifrån draften 99 och snygga mål under deras karriär fram till avslutet 2018. Domarna släppte inte pucken när det var som mest liv i hallen. Så det blev en lång match. Vi satt i en loge och kunde se och uppleva det som hände från en bra plats. Det var också kul att Daniel fick avgöra matchen med två mål och Henrik hade pass till båda. Efter matchen så stod Arizona kvar för att tacka den personligen i deras sista möte någonsin på hockeyplanen. Det som jag uppfattade och tycker var speciellt roligt var att domarna stod kvar på isen och tackade och kramade dem efteråt. De fick åka runt och ta emot publikens jubel under lång tid efter matchens slut och all publik stod kvar på sina platser och ropade in den flera gånger. De blev intervjuade efter matchen och när intervjun var klar stod publiken och skrek "One more year." Det var en dag man sen kommer att glömma och jag undrar hur Daniel Henrik kände det innerst inne. Två dagar efter denna fantastiska dag flög vi närmast i familjen med laget till deras sista match som var på bortaplan i Edmonton. Vi satt då i ägaren av Edmontons hockeylags loge, så vi hade bra koll på det som hände där också. Det som var så fantastiskt var att Edmontons fans uppvaktade Daniel och Henrik med stående ovationer många gånger under matchen. Trots att Daniel och Henrik är ett par som gjort flest mål på Edmonton under deras 18 år i NHL. Det visade glimtar på jumbotronen av mål de gjort på Edmonton under deras karriär och publiken jublade. Vilken gest till Daniel Henrik ifrån dem. Efter matchen stod publiken kvar trots att det var två spelare från bortalaget som avtackades av hemmalaget. Henrik och Daniel blev avtackade med en kartong av fina årgångsviner från området och en kram och lycka till av alla spelare och ledare i Edmonton. Domarna stod också kvar och ville ha autografer och tog selfies tillsammans med Henrik och Daniel. Sen var det mycket media och Hockey Night in Canada. Jag såg att det var en känslosam kväll för våra söner när de förstod att det var slutspelat efter så många år i världens bästa hockeyliga. Efter en lång kväll mot natt så flög vi tillbaka till Vancouver. Nu får de äntligen åka skidor utför. Det har de inte fått göra tidigare för skaderisken. På avslutningsfesten fick de en present. Ett presentkort av sina lagkamrater på full skidutrustning. Så det blev en resa upp till Whistler. Och utförsåkning helgen efter det slutade spela hockey. Tack för mig och ha en trevlig sommar.
A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on.
Stranger. Up and down the boulevard, there's shadows.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.